Artikel 1. Tegelbackens historia. En sorts språngbräda till framtiden. Från en bullrig trafikplats och livlig hamn till en grön oas mitt i staden. Ja, så sammanfattar historikern Mats Hajen nya Tegelbacken och Rödbotorget. Tegelbacken binder samman Kungsholmen, Norrmalm och Gamla stan, och tidigare i somras hörde vi om hur man återinvigde området med två grönskande torg, sittplatser och samtida konst. Nya trafikstråk ska göra det lättare att orientera sig i området, och man har också förbättrat framkomligheten för gående och cyklister. Området har en spännande historia som Mats Hajen berättar mer om.
Vi kan bara ta namnen då. Rödbotorget har fått sitt namn efter Röda Bodarna. Det var spannmålsmagasin som låg här på 1700-talet. Så härifrån kom spannmålen från Mälarområdet och blev till mat uppe i Stockholm då. Tegelbacken var en plats där man lastade av tegel, därav namnet. Och då hade man ju byggmaterial, så att det är liksom två såna här jätteviktiga varor som har kommit hit. Maten och byggmaterialet. Och det här är en 1700-tals företeelse, de här två då. Sen kommer det att ändra sig under 1800-talet. För då får vi nämligen järnvägen som skär av, så att den här platsens funktion som hamn blir svårare att upprätthålla. Och det här, nu är vi framme på 1870-talet. Om man bygger järnvägen, då skapas också en hel del problematik när man ska passera järnvägen. Man måste fälla bommar och trafikanter ska röra sig hit och dit. Så då myntas ett begrepp som kallas för tegelbackseländet. Man fick stå i kö här länge. Då blir det här också successivt, så blir det en knutpunkt för alla spårvagnar i Stockholm. Så att det blir en viktig mötesplats. Och jag har ju hatt på mig idag. Jag ser lite ut som en journalist från Klara kvarteren på 40-50-talen ungefär då. Och det var också viktigt. Det här var liksom som ett fönster för det gamla Klara.
Just det, och det är de kvarteren som numera är rivna, de gamla journalistkvarteren.
Ja, exakt. Med Norrmalmsregleringen gjorde ju att mycket av den här miljön försvann. Och vi fick Sheraton Hotel och vi fick motorvägarna och alltihopa. Nu blir det ju som en renässans för ett gammalt Tegelbacken, ett gammalt Rödbotorg också. Men också någonting helt nytt eftersom det här blir så grönt.
Ja, men det känns ju lite ovanligt ur ett historiskt perspektiv, eller? Just på den här platsen.
Ja, nej, men jag ska ju hålla ett litet tal här. Jag satt och funderade på vad har den haft för karaktär över historien? Då kom jag på att det här är en sorts språngbräda. Den har liksom tagit emot varor. Här har man mötts och här har man liksom försvunnit vidare. Och nu blir, tycker jag i alla fall, Tegelbacken lite som en trampolin, en språngbräda in i framtiden. Där vi visar upp lite av ett nytt Stockholm som är mer grönare, lite mer blomstrande än grått och bullrande som den här platsen. Jag är född 68, jag har vuxit upp med ett ganska bullrigt Tegelbacken.
Ja, men verkligen, jag tror att många stockholmare tänker bara på liksom avgaser, bilköer och kaos när man hör Tegelbacken.
Ja visst, men då ska man nog tänka tillbaka till före Norrmalmsregleringen. Då låg båtarna här längs kajen, man kunde kliva på en sightseeingbåt och ta en tur runt här. Det fanns ett fantastiskt café som heter Tysta Marie, som är en sån här klassiskt. Det var redan 100 år gammalt när det flyttade hit, 1934. Nu lever det kvar i Tysta Marie-gången som går under Sheraton Hotel då. Och det var en mötesplats för politiker och för journalister. Och sen så åkte man, om man skulle hem till förorten, så åkte man härifrån. En väldigt berömd spårvagnsresa ägde rum på natten den 6 oktober 1946. Då är det statsminister Per Albin Hansson som 1:02 kliver på 12:an spårvagn. Och när han kliver av vid Ålstens torg så faller han död ner. Så att man kan även åka till himmelriket härifrån.
Och Rödbodtorget då känns ju som en lite mera, eller som ett lite mer anonymt namn i stockholmarnas medvetande än Tegelbacken. Kan det vara så, tror du?
Ja, det är det nog, för att det ligger ju inklämt här mellan Konstakademin och Centralpalatset som jag har precis bakom mig nu. Centralpalatset är ett jugendhus från förra sekelskiftet, men faktiskt en funkishatt. Sven Markelius gjorde en funkisöverbyggnad där uppe, jättefin, men den är också lite hemlig. Men den här platsen har nog, men den kanske blir större nu, för nu sätter man dit någonting som heter Plinten, som är en permanent plats för temporär konst. Så där kommer Stockholm Konst kommer då att byta ut det konstverket som visas där. Så det kommer finnas en anledning att gå hit flera gånger då.
Säger alltså historikern Mats Hajen. Vi ska tillbaka till honom strax, men låt oss först bekanta oss med konsten vid Rödbodtorget, som ju Mats Hajen nämnde nyss. Platsen kallar man för Plinten och den ligger vid Rödbodtorget och är en permanent plats för temporär konst. Vid Plinten ska stadens offentliga rum möta vardagens flöde. Och först ut på platsen, med en platsspecifik skulptur. Ja, det är den Berlinbaserade svenska konstnären Sally von Rosen. Och själva konstruktionen som bär upp konstverket, ja, det är en rundelig sten som är cirka en halv meter hög. Och just nu på plinten står en skulptur som kan liknas vid en kropp, men inte riktigt som en människokropp. Fötterna pekar exempelvis rakt upp mot skyn och benen som går ner mot plinten, ja, det liknar mer hästben. Vi lånar några rader från Stockholm Konst hemsida som beskriver Sally von Rosens konstverk så här, citat. Mänskliga och animaliska komponenter flätas samman till vidunderliga kroppar. De gåtfulla gestalterna som äggar fantasin har ingen fixerad identitet utan tycks befinna sig i en ständig förvandling. Blicken leder tanken mot en rad olika associationer. Ben som tar sats. En torso med en tunga eller en svans. En gravid mage och djur med hovar som stegrar. De kroppsliga fragmenten förenas här i en egendomlig koreografi. Flera blir ett, hela känsloregistret. Från det ömsinta till det oroande uttrycks genom rörelser och gester. Konstnären fäster stor vikt vid symboliken i det visuella uttrycket. Tungan kan i konsten stå för frihet i språket, men också för det okontrollerbara mellan tanke och handling. Den stegrande hästen är i sin tur ett klassiskt motiv förknippat med makt och balansförmåga. Graviditeten symboliserar potential till förändring. Slutcitat. Och Sally von Rosen är född 1994 och är baserad i Berlin. Hon är utbildad vid Konsthögskolan vid Umeå universitet och Konstakademin i Wien. Von Rosen arbetar huvudsakligen med skulptur och performance och intresserar sig för frågor kring tingens makt över människor och deras sociala interaktioner. Några ord om konsten och den så kallade plinten vid Rödbodtorget alltså. Nu ska vi tillbaka till historikern Mats Hajen och historien om Tegelbacken och Rödbodtorget. Och i det förra reportaget så snuddade vi ju lite grann på visan som handlar om Tegelbacken. Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken av Olle Adolfsson. Och innan vi hör Mats Hajen igen så ska vi lyssna på några rader från den visan. Av grabbarna från Eken som uppträdde på invigningen.
I januari månad år 1903. Ett gäng med Kungsholms busar på mars man kunde se. Med pavan ut i fickan och med lurporna på sne. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken. Det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogar och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att kipa rätt.
Och musikaliskt, om vi ska ta liksom Stockholmslåtar, så har ju Tegelbacken en stark position, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag. Framförallt så är det ju Olle Adolfsson som på 1960-talet så skrev ju han balladen om det stora slagsmålet på på Tegelbacken, och det skulle då ha utspelat sig i januari 1903. Och det är ju en fantastisk, han återskapar ju den här, då har ju den miljön försvunnit som han berättar om i den här visan. Men då var det ju Kungsholmsligan kom marscherande från Kungsholmen, de var jättesura av någon anledning. Och sen är det Klara pojkarna som förbereder sig uppe här vid Brunkeberg. Och från Södermalm så kommer Söderkisarna marscherande genom Gamla stan. Och Östermalmsgänget, de är jättesura för de får gå längst enligt Olle Adolfsson. Sen möts man här på en enorm sammandrabbning. I målskenet då, så står man i varje olika hörn här. Och sen så sjunger man och jagar upp sig. Men de vågar liksom aldrig komma till skott. Så det blir aldrig något slagsmål. De marscherar tillbaka till sina hemområden. Men i stockholmarnas minnen så levde det här kvar som ett tre dagars slagsmål som ägde rum här på Tegelbacken.
Tror du att det var slagsmål på riktigt här också?
Ja, det tror jag absolut. Alltså det blir ju så när det är, eftersom allting knöts ihop här. Man steg av och på spårvagnarna, bussar senare. Så att här har folk rört sig väldigt mycket. Och nattetid så blir det också en sån här plats dit folk drar sig när man ska ha någonting illegalt eller vad man nu är ute efter. Så att jag är helt övertygad om att det har slagits på Tegelbacken.